Podplay.
Att säga. God fortsättning där borta i Gröndala.
Ja, men tackar, tackar. Gud, så glatt. Hur har hon det, fru Söderlund, uppe på fjälltoppen? Är det hon?
Det är underbart. Alla ska iväg till skidskolor, hyra skidor och liftkort. Jag har fortfarande inte kommit på skidorna, men jag tänkte när vi har poddat klart här nu så ska jag ge mig iväg i detta fantastiska snölandskap. Det har kommit typ en halv meter snö som vi kom i förrgår, så att det är bara, det har snöat liksom hela nätterna, så vaknar man upp till, ja men du vet, det vackraste vykort av vykort, så att det är någonting med snö alltså. Man känner sig
så härligt och ställken i fjällen.
Och Dante, han sitter där hemma, så att nu kommer jag med pompas frittas och hamburgare. Ja. Vi befäster våra positioner och våra personligheter här uppe i fjällen.
Precis, men får jag bara fråga en sak, Ann, som jag har varit nyfiken på? För du säger alltid att barnen vill åka. Det är barnen som vill åka. Men är det inte så att det är Ann Söderlund egentligen som vill åka, och sen måste hon skriva om det till att det är barnen som tycker det är så roligt?
Nej, men de tycker det. Alltså, nu åker vi med Frida Urban också. De har ju barn i samma ålder, så att då blir det ju extra roligt liksom, att de är lite äldre och du tycker Bobbe är coolt med Beppe liksom. Men jag menar, Mattias är också en fjällkille, Ossian älskar det. Nej, men jag tycker nog att vi alla
kanske fjällisar.
Ja, men inte jag, inte liksom kanske uttalat med Ilon och Dante på samma sätt, men vi andra är ju det. Alltså, vi kör ju ändå så här, typ en, två gånger varje år, så har det ju varit sedan de var små. Sen vet jag inte hur mycket vi har åkt, men vi är i alla fall i fjällen. Mysigt, mysigt.
Som du hör så är jag ju uppenbart bitter, eftersom jag själv då kände en liten ilning utav någon form av huvudvärk torsdagen innan dopparedagen, så att säga. Och sen så fortsatte det här liksom, och till sist var jag så här: fan, alltså imorgon ska vi upp till liksom Gävle, vi ska upp till Tällberg. Den här huvudvärken ger sig inte, och det började visas en liten grad på febertermometern också. Jag bara, men jag får ju åka in och kolla mig, det är ju inte mer med det.
Nej,
och
nej.
Mycket riktigt, så coviden var bekräftad.
Ja, herregud alltså.
Dagen innan doppade dagen. Det jag kan säga att det landade inte helt väl hos barnen.
Nej, vad sa du då? Gud, vilken ångest, särskilt när du skulle ha dem
i år. Det var fruktansvärt, för de har ju också sett fram så otroligt mycket mot att komma till Gävle och liksom Tällberg. Alltså det var ju som att det blev pyspunka på julen, vad fan ska jag säga?
Ja, herregud. Men förlåt, men jag tycker det är lite spännande. Hur sa du det?
Nej, jag förberedde dem faktiskt innan jag skulle ta testet. Jag bara, jag mår lite dåligt. Vi hoppas att det inte är någon fara. Men om det är det, då måste vi ställa oss in på det här. Och sen kollade vi på Lilla Aktuellt, och så pratade vi om covid och vad som gäller, vem Stefan Löfven var för Tom Allan dag, och att det är han som har bestämt det här och så vidare, och berättade om Joels föräldrar. Ja, men du fattar, så att så här, de var liksom med på det. Så, sen kan de ju alltid teoretiskt vara med på det, men sen när beskedet kom, då var det ju en glad stor gråtning som pågick i 3 timmar. Och det var så fruktansvärt, för min lilla lillskit Tom Allan, han är ju ändå alltid liksom på min sida. Alltså han liksom, han är alltid med mig. Nej, han var så arg på mig alltså. Alltså han var så arg på mig. Det var faktiskt det som gjorde onda, ska jag säga.
På vilket sätt? Men, vad sa han då?
Nej, men han ville inte ens prata med mig. Jag gick in på rummet och stängde dörren och så höll i för dörren för att jag inte skulle komma in, och han var liksom sur på mig. Sen så kom som tur var Joel hem. Han hade redan åkt upp till Gävle. Så han kom ju hem då, för han blev ju hemskickad då från sin karantänlägenhet som han satt i där uppe. Från mamma Eva. Så då kom han hem på julaftonskvällen, och han var alltså inte med mig överhuvudtaget i kanske 24 timmar.
Du skämtar?
Nej, han var stor.
Nej.
Jo.
Och men sen, fy fan.
Ja,
hemma i lägenheten.
Ja, nej, men han var med Joel. Jag fick liksom inte vidröra honom ens. Alltså, det fick jag ju inte då, men om du förstår vad jag menar.
Nej, men vadå? Så på julafton så hade ni typ inte pratat med varandra på...
Nej, men då hade det ju gått ett dygn liksom. Så ja, men bort efter lunch någon gång så började han släppa lite på det liksom.
Nej, för fan vad jag tycker synd om dig nu. Nu tycker jag så synd om dig så nästan börjar lipa. Det var inte kul för dig.
Det var inte kul, men också så här, dels så sög det ju fett att vara den som sabbar julen.
Mm.
Två, så sög det ju att också vara mamman.
Ja.
I sammanhanget.
Jag fattar. Men gaddade de ihop sig?
Nej, men de var ju upprörda. Men jag måste säga, jag fick 100% backning av Kalle där. Så han liksom hjälpte till att hantera situationen. Och sen kom Joel. Så att vi var ju ändå tre vuxna på två barn. Det löste sig. Jag tror att, hade inte Joel kommit hem från Gävle, vilket var plan nummer ett, det hade inte funkat. Nej.
För jag menar, även fast man får det milt, det fick jag också, så är man ju inte pigg alltså.
Nej, men så här, jag har ju inte liksom, jag har ju kanske haft feber 3 dagar totalt, och sen så hade jag huvudvärk som satt i ganska länge. Och så lite muskelvärk första 2 dagarna, men sen så på det stora hela har jag ju mått bra. Men däremot har jag ju varit sänkt, som att jag har haft en infektion i kroppen.
Ja,
men den
ja.
Har inte, men den känslan har jag inte haft på 3 dagar nu. Och liksom varit ute och powwalkat och börjat småträna lite och sådär liksom. Jag tar inte ut mig på något sätt, men liksom lite försiktiga grejer bara sådär.
Jag fick ingen feber, ingen huvudvärk, men ändå tyckte jag så här, det blev liksom aldrig bättre. Det var som att man var i en så här kroppstöcken. Jag hade så ont i kroppen och så trött, men alltså jag ska säga så här, jag har nu mött min överkvinna. Vi brukar ju säga så här, bakis med barn är ju vidrigt som finns, men corona med barn.
Ja, verkligen. Det var stora syran alla dagar i veckan.
För fan. De är ju inte liksom trött eller påverka eller någonting. Så de vill att det ska fortgå. Så bor man i en lägenhet i stan. Nej, jag är glad att jag haft det, ska jag säga. Jag är glad att jag haft det.
Ja, det säger jag bara. Alltså, glad att jag haft
det. Nu räcker det för fan. Alltså. Idag så ska vi prata om
detta. Ja, det är ju stora nyårskrönikan idag.
Ja, det är några stora smällkaramellen. Anna och Anitas smällkaramell.
Exakt, vi kanske faktiskt förtjänar en liten egen vignett, eller?
Det tycker jag. Mycket fin liten vignett. Nej, men det här är
skitåret 2020, måste vi ändå säga. Det, ja. Vi inte säga. Det är inget nytt under solen.
Vi kommer ju inte med någon så här surprise.
Men, nej.
Jag tycker att de senaste åren när människor börjar göra en liten nyårskrönika på sina sociala medier så skriver alla så här, skitåret 2019 tyckte jag nästan var lika utbrett som skitåret 2020.
Så jag vet inte. Gud ja, men det kanske var ett 2 skitår, det kan ju hända.
Ja, jo, jag vet inte, men jag tycker inte heller att det var de 2 bästa åren i mitt liv, det kan jag inte påstå.
Nej, gud nej. Men det är lite fostrande också på ett sätt, kan man väl säga. Eller kan alla vi säga som inte blivit jättesjuka i covid och förlorat någon
närstående. Liksom.
Men absolut, det har varit ett skitår för väldigt många i Sverige just i år. Och vi ska väl ta oss igenom det här årets händelser. För man måste ju ändå säga att det här året har ju stuckit ut från de övriga 100 åren tidigare innan fram till spanska sjukan. Så har det faktiskt inte varit en pandemi på det här sättet. Och låt oss ta oss an det här.
Mm. Jag måste bara flika in. Jag är lite stolt över Bobo. Han åkte skidor med
Okej, hur kom det här fram? Alltså herregud.
Ja, det har varit mycket, mycket sjukdomar som den där spanska sjukan också. Det känner jag mig ändå som en stolt mor. Inte
det är skönt att han begåvar sig på annat håll. För att uppenbarligen så har Ann Söderlund inte hjälpt till. Ja, han poddar va? Har jag en podd till? Kan jag inte ha en podd till? Nej. Jag poddar ändå. Jag poddar live dygnet runt. Du vet, apropå det här kastar oss ju snabbt in på en av årets stora Instagram-trender generellt 20, 20, det är ju själva lajvandet. Och det hänger väl kanske ihop med den stora, vad ska vi kalla det för, turnédöden som infann sig. Alla liksom stora live-events från stand-up comedy till live-scen, liksom konserter, dog och idrottsevenemang.
Precis, och det är några som jag kommer ihåg extra mycket. Och det är dels när Arnold Schwarzenegger satt på sitt mansion med olika små hästar i storlek typ small, en halv mankid, gick omkring och han sa att well, let's do this together. Jag kan inte ens härma honom tydligen. Och även Madonna som så här har fått en helt ny innebörd. Och det har ju skrivits en hel del krönikor om det, att kändisarna som inte får någon airtime får ju panik. Så då börjar de sända, ja, men lite som jag. Man sänder lite vad fan som helst och tror att folk är intresserade. Men det som har hänt är ju att det finns ju liksom ingen win-win i det. För att
anledningen till att de är kändisar är ju
att man ser dem, ja, precis, och bländar då och då. Inte att de sitter och så här borstar tänderna eller sitter och drar en vinare eller tränar eller... Nej, men det är lite så att kändisar och vanlisar har närmat sig varandra. Och kändisar kommer aldrig... Jag tror att det blir svårt för dem att få tillbaka den liksom statusen som de hade nu när de har fallit så mycket på något sätt. Förstår du vad jag menar?
Kändisen är ju död i sociala medier. Alltså jag får ju så här... Jag kan ju få folk som bara, hej, var köpte du den där? Kan du skicka en länk? Man bara, ja, jo, det kan jag väl göra. Fast nu är ju inte jag någon form av kundtjänst. Om du liksom är intresserad så kanske du skulle spara ett storyn eller... Ja, men kändis lite så. Annor. Ibland är det ju som att bedriva kundtjänstsyssla. Att sitta och ha så här... Du verkligen inte sitta på några höga hästar, men det är väldigt intressant. Jag vet inte, jag skulle nog aldrig ens våga fråga så här, skicka ett DM till Pernilla Wahlgren, även om jag känner henne, och säga så här, hej, jag såg en story, skulle du möjligen kunna skicka en länk till den där? Utan... Då skulle jag ju försöka ta reda på det först innan jag ställer
men
frågan.
Men det var en ganska intressant grej som en kille jag pratade med igår sa. Han bara, men vad har hänt med alla idrottsmän? Det är så mycket uppdateringar. Allt från skidåkare till tennisspelare. De har liksom tagit över sociala medier.
Ja, medier har ju blivit rumsrent i år. Det är ju helt första året som liksom det är vedertaget att det är ett media att räkna med.
Precis, jag håller verkligen med. Så det tycker jag var en ganska spännande spaning nu när du säger det. För innan har ju idrottsmännen, ja, men kanske vi också med de själva ännu tydligare, tyckte att de står lite över sociala medier just för att de gör någonting så adelaktigt som, och fint som sport. Men i år känns det som att hela den riven har liksom rivits ner. Nu är liksom alla med på tåget och tycker så här, men det här är väl roligt att visa upp sig, och det här är väl roligt att kunna tjäna lite stolares på och liksom hänga kvar in the limelight. Men jag vet, intressant.
Ja, mycket bra. Min kära sambo har gjort en otroligt rolig nyhetskrönika på sina stories. Mm-hmm. Så jag ska säga åt honom att han ska spara så att folk kan titta på det i några dagar. Och där har han också konstaterat då att profilen Martin Melin, han har lagt upp hela 730 stycken selfies under 2020.
Va?
Mm, det är
på
ändå
Instagram?
Ja, det är två per dag skulle man kunna säga då i snitt.
Det är ett bra snitt.
Det är ett bra snitt.
Dottern har varit med på typ 99% av dem.
Nej, det skulle jag inte säga. Jag skulle säga att hon har varit med på 30% av dem. Men, absolut, det är många... Det är lite som när du vill åka skidor. Du tar med dig barnen.
Ja. Jag måste bara fråga en grej, du som ändå är så här social medieexpert. För det är någonting i det där som fascinerar mig lika mycket varje gång. Att jag får så många likes när jag lägger upp en selfie. Vad är grejen med selfie-vurmen? Liksom, varför tycker folk att det är så kul och se mig och mitt face?
Nej, men jag vet inte. Alltså, nej, men det hänger ju bara ihop med att sociala medier i mångt och mycket är ju, alltså, det är ju visuella medier. Och det är personliga medier. Och då tycker väl folk att det är väldigt personligt då, när du lägger upp en selfie, helt enkelt.
Ja, ändå märkligt.
Ändå märkligt. Backa bandet lite, känner jag. Det går fort fram här. Men liksom ännu tydligare, om man nu är riktigt snabb på bollen, så kan man ju också se att exempelvis så har ju JLC, I Just Wanna Be Cool och Leif och Billy som också är liksom från början två stycken killar som Alfred och Claes som har varit stora på Instagram som har sen fått flytta in på SVT, kanske är de allra första utav de här gängen. Och nu har det även liksom I Just Wanna Be Cool som vi har också sett vid två år i rad i julkalendrar och nu senast JLC med serien, komediserien Pappas pojkar. Alla har fått var sin egen humorshow på tv. Och det bevittnar ju också någonting om sociala mediers liksom inträde. Och så ska vi såklart inte glömma bort att nämna bröderna Norberg etc. och Margot Ditz och hej och hå. Så att det känns ju som att nu har liksom tv hittat en rekryteringsplattform. Och jag tror att vi bara har sett början på en väldigt ny stor trend. Och den här fusionen kommer ju byggas ut och broderas ut allt större. Och speciellt 2021.
Och PewDiePie, han är blivit god.
Det kändes ju väldigt 2021 att prata om honom.
Ja, men det blir ju så här konstaterat att han är blivit god för 1 miljard. Liksom. Så att det är så här, ja. Man kunde tänka sig att det var liksom en fluga som man brukar säga. Men det är det verkligen inte. Utan män och kvinnor och ungdomar och barn från nätet fortsätter ju liksom trona liksom i alla medier nu. Det är ju någonting, precis som du säger, som har ändrats, att de kommer in liksom i gammal medier också.
Exakt, och gammal medier har ju länge, som jag upplever det, varit ganska så här bakåtsträvande också liksom själva tryckt ner sociala medier, kändisar lite. Har det varit liksom ett lag på Fångarna på fortet, så har det varit så här influencerlaget, att det har kategoriserat som en egen kategori.
Fullaget.
Ja, men lite fullaget. Så har vi har A, B och C och så har vi influencer. Alltså den typen av rangordning på kändisar. Men nu verkar det som att så här, influencers har gått upp en pallplacering på den där ABC-listan. Liksom. Ja, mycket spännande, mycket spännande. Jag tror att det här kommer vara helt ombytta roller inom ungefär 3 års tid. Men året började ju ändå i februari, kanske vi ska säga, där superspridaren med en glad visselpipa dansade loss på en afterski. Det superspridaren då gjorde, det var ju att han, det här var ju exakt samtidigt vi fick larm om att det hade kommit ett virus i Kina som absolut inte skulle nå Sverige. Och det påstods absolut inte finnas i, vad heter det, i Schweiz. Men där var ju ungefär hela Stockholms överklasselit och förlustade sig med vanlig så här. Där superspridaren då gick runt med den här visselpipan. Blåste man i visselpipan så fick man alltså en shot. Med den shotten så var ju coronan ett faktum, så kan vi säga.
Men det är ändå så, liksom, det är sån ironi att man blåser i en visselpipa för att parta loss och så liksom. Ja,
beteenden. Kan inte du uppleva att det här har förändrat? Alltså jag märker att jag tittar på så här filmer och serier och ser folk som pussas, kramas, etc. Dricker från samma glas. Att jag så här reagerar på att så här, men gud vad daterat. Mm. Fast det var ju liksom bara glada 12 månader sedan.
Men jag tycker det är så roligt så här, när man träffar så här riktigt goda vänner som man inte har sett på några månader, vilket händer i fjällen, när man är så här, slår näve. Då, och liksom, om det känns ingen konstigt. Först så här, som en liten så här, besvärjelse så kommer upp i kroppen. Så här, det där kan väl inte vara rätt, men det går direkt över. Liksom. Det var verkligen året där människor slutade kramas, tycker jag, på gott och ont. Och,
för kramen man blev daterad.
Också, ja, och jag kan också känna så här, det har kramats för mycket, kan jag känna. Och med för många och kanske ibland fel personer. Nu är det ju verkligen så här, de som kommer få kramarna i framtiden är ju de som är de som man hänger med. Jag vet inte. Jag tycker också att det blir väldigt tydligt hur snabbt saker och ting, liksom, hur man förändrar eller hur man ändrar inställning till liksom vad som är rätt och riktigt. Jag tycker det är liksom med historiens, när man tänker på historiens gång, så är det lättare att förstå varför saker och ting har hänt. Men om vi pratade om spanska sjukan nu här sist, så handlar det ju om att människor har ju haft ett ett stort behov av att förlusta sig och ha roligt när liksom när pandemin slår till. Men så har det verkligen faktiskt inte varit här. Om nu ska prata lite om Tegnell också, så har ju människor faktiskt ganska mycket blivit vid sin läst med stängda krogar och hemmafester och liknande. Det har ju liksom varit som man har ju verkligen blivit uthängd om man har så här, försökt smyga undan reglemanget.
Ja, så är det ju. Och det ska man väl ändå säga att Anders Tegnell är väl den mannen som så här har liksom satt ett efternamn på 2020. Jag tror aldrig jag varit med om en person som har varit så inne, så ute, så inne och så ute.
Så rätt och så mycket fel.
Ja, under ett och samma år. Och här tycker jag det också, och han tycker jag också är ett bevis på att populismen är en riktig fara för samhället. För att vi ska inte glömma bort att två stycken forskare tillsammans ut med att säga att Folkhälsomyndigheten har misslyckats. Nu måste politikerna gripa in. Och det de ansåg då att Folkhälsomyndigheten hade misslyckats med, det var att så här, gå på den här flockimmuniteten. För att det var en väldigt svag strategi som de ansåg. Och enligt deras räkenskap då skulle det finnas ungefär 10 200 döda svenskar vid årsskiftet om det här skulle då pågå. Men vid det här laget var ju Tegnells aktier som starkast ur ett PR-hänseende. Så de blev hånade, häcklade, bortskrattade och ja, klassificerade som riktiga idioter. För att vi visste, alltså svenska folket visste vid det här laget då, att den här andra vågen, den skulle inte bli så stark i Sverige. För vi hade ju skitit i munskydd och vi hade ju vunnit på hundradelen i vårt, i det här livets vasalopp som vi precis åkte liksom. Men just nu ser det ju faktiskt ut som att det här forskargänget verkar få rätt, för att dödsantalet är över 8 000, och jag tror Folkhälsomyndigheten hade estimerat ungefär 5 000 dödsfall totalt. Så ja, populismen är nyckfull. Och apropå populism så kanske vi ska prata lite om Katrin Zytomierskas coronauppror som var ett ganska stort sånt 2020.
Ja, hon tog med sig sina bägge exkarar och män och åkte upp till Bingos arvsgård, va?
Ja, nej, det är ingen arvsgård. Han köpte en prästgård i Jämtland där hans familj då har huserat tidigare.
Precis. Och hon reagerade som att det var liksom... Ja, men fly eller illa fäkta så flyr man. Att så här, de som stannade kvar liksom hemma och inte isolerade sig, de fick skylla sig själva om de coolade ungefär. Och det här var hon ju stenhår kring sin egen analys som var väldigt tidig. Men sen som hon hade varit där uppe ett tag så blev det ju tråkigt såklart. För det är ju när man har, speciellt när man har sina ex-karar med sig, inte sina vanliga karar, så var det väl inte så mycket som hände där. Men hon hamnade i alla fall, satt sig i fäboden och gick in i polemik med en av Sveriges mest välrenommerade professorer inom då pandemier och liknande.
Absolut, jag måste säga så här, jag ger ändå Katrin för bålsen att våga göra sånt som jag själv aldrig i helvete skulle våga utsätta mig för.
Sen, nej, det var kudde. Jag vet inte vilken sorts kudde man hade liksom för ansiktet då, men någon form av skam och svett. Och ska vi lyssna lite på den här, faktiskt i SVT,
ja.
Vilket också är lite, ja, lite noterbart.
Fel igen. Dagen efter, den 8 februari, så säger Tegnell: när det gäller sportlovsresor finns det absolut ingen anledning att oroa sig för coronaviruset. I Alperna och södra Europa finns ingen spridning överhuvudtaget. Hur kan du, Johnny, mena att jag ska lyssna på myndigheter som uppenbarligen har fel hela tiden? Berätta det för mig, Johnny.
De har inte fel hela tiden. De har, vad som har sagt exakt som du refererar till, det kan jag inte säga emot. Och det du säger, det var uppenbarligen fel. Men i mycket stor utsträckning så har myndigheterna inte fel. Det är ett stort antal människor som arbetar med stor kunskap inom epidemiologi, statistik, virologi och så vidare. De gör en samlad bedömning som är mycket bättre än vad den jag kan göra och vad den du kan göra.
Uppenbarligen inte.
Ja, alltså sen var det ju annat ljud i skällan inför liksom pandemi nummer två då på hösten, när innan det då slog till och blev nattklubbsförbud och etc. För då var Katrin den som stod på bardisken och dansade glatt och drack shottar i armkrok med nära och kära, och glatt dokumenterade detta på Instagram stories. Det kanske det är lätt att vara här och nu, kanske lite svårare att vara långsiktig. Så kan vi säga. Återigen så tycker jag att det är populismens år, och det såg vi också tecken på där.
Men vad ska man säga, det som var ännu mer signifikant var också att det visade sig sen att hon hade haft corona och varit ute på stan i en vecka innan hon förstod att hon hade haft det.
Just det, precis. Ännu mer underhållande på alla sätt och vis. Detta demonstrerade hon också glatt, och sen att äta en rå lök på Instagram. Den rå löken förlåter allt, för man inte har någon smak.
Det är i och för sig ikoniskt.
Ja, och sen, eftersom det här är våran podd, så har ju vi möjlighet att då berätta hur fantastiska vi är och säga hur dåliga andra människor är, tänker jag. Alltså. Och då tänker jag att det var ju någonting som ändå vi var väldigt snabba på. Det var ju ändå Gift vid första ögonkastet. Den där boomen som hände mellan Elina och Jakob. Det var ju några utav våra toppnoteringar det här året, så kan vi säga.
Precis. Och både du och jag har ju tittat på Gift i första ögonkastet. Ja, men det väl
framförallt du, eftersom du har refererat till Elias bröllop ungefär 2800 gånger.
Ja, men jag tycker faktiskt att den här säsongen var fantastisk. Ja, men tv när den är som allra bäst, tycker jag.
Jag tycker ju faktiskt att säsongen var ju katastrofrisig, eftersom det inte hände någonting. Men sen kom ju boomen och räddade allt. Och där blev jag ju väldigt glad att det var det som räckte för att ändå ge eftersmaken av det här säsongen av Gifta vid första ögonkastet som en riktig rysare.
Ja, men jag tycker ändå att bröllopet mellan Jakob och Alina är också en väldigt så här, vad ska man säga, finger i luften för så här, Sverigedemokrater, alla människor som ja, men rasism överhuvudtaget, och liksom troll som ligger och kastar skit så här, på invandrare och liknande. Att, så här, ja, vem vill du helst gifta dig med? Vilka tycker du verkar roligast? Jakobs föräldrar satt och klappade lite försiktigt, och på andra sidan var det liksom dans och fest och skoj och lurendrejeri och liksom härlig skoj. Jag tycker det var väldigt så här spark i arslet på typ Svenne Banan på något sätt.
Mm.
Men sen då, som sagt, så ringde vi upp, jag och Anita då, eller Lille Lördag, upp både Jakob och Alina. Så vi kan väl lyssna lite på hur det lät.
Ja, så var det väl. Men de tyckte nog att det var ganska roligt, men de var väl mer liksom lite förskräckta. Det var ju, man ser ju när hon ska svara ja, och så svarar man bruden och plockar blommor, och de undrar ju vad är det som händer nu liksom. Men det tog de lite med en klackspark, även om de tyckte nog det var en annorlunda upplevelse.
Och då frågar jag dig, Elahe, tager du den Jakob till din make?
Bruden är och plockar blommor. Ja, bruden är och plockar blommor.
Och sen när jag då skrev in knivdansen, liksom, precis som du säger, sen när någon kille som inte är speciellt bekväm att dansa ska lite stelt försöka hänga med i knivdansen där. Ja, så det var ju upplevelse. Ja, vad ska man säga? Det är väl blandade reaktioner.
Blandade reaktioner? Nej, men alltså, det var som tv-historia som skrevs.
Nej, men vi kanske borde berätta lite varför vi dök upp tillsammans. Ska vi köra?
Du körde.
Nej, men det började ju lite som ett prank. Vi ville ju, vi sa ju till er att vi skulle gå på den här låtsasdejten i julas för att röra runt lite i grytan.
Ja, men det var ju rätt, ja, men det var ju rätt trevligt liksom.
Kommer bra överens.
Ja.
Där fick du lite revansch, kände du inte det?
Nej, men alltså, det kanske framstår som det, men jag har liksom no hard feelings mot Elai, och hennes reaktioner, den får lite stå för henne. Jag vill liksom inte såra eller uppröra någon.
Då kommer vi till den naturliga frågan här. Vad är det här då?
Jag och Lina, tänker du på?
Ja.
Ja, vad ska man säga?
Har hon varit i Tbilisi? Hur träffades ni? Vi vill veta allt.
Mm. Nej, men det började i julas. Vi ville, först var det det som är lite prank, så att vi ville stressa produktionen lite. Lite som en skämtsamt pik mot våra mindre lyckade matchningar. Så tänkte vi att det är kul om vi går på en dejt, och så skickar vi bilderna till produktionen och säger att nu är vi ett par. Så det började absolut som ett skämt.
Hej Elina, Anita och Ann här från Lille Lördag.
Hej, hej!
Hej!
Hey. Du, vad kul att du var med. Jag måste bara säga, vad har du fått för reaktioner efter det här sista avsnittet där vi alla blev tagna på sängen, i dörren, i tamburen? Ja, hur reagerade folk?
De flesta har ju tyckt att det har varit väldigt kul. Alltså så här, roligt för oss. Jag har fått så mycket liksom kärlek och glädje och lyckönskningar och så. Alltså det är väl det som de flesta fokuserar på, skulle jag säga. Sen är det klart att vissa tycker att det är taskigt och okänsligt mot Albin, men här måste man ju också komma ihåg att det har ju gått ett halvår sen liksom vi hade vårat break, och vi har ju pratat med varandra sedan dess, och vi har ju också, han har ju gått vidare på sitt håll liksom så.
Kanske om ett år igen, bara ta en uppföljning på vad som hände sen.
Ja, det tycker jag.
Vad hände sen efter, vad hände sen?
Exakt, en dubbel vad hände sen.
Ja, det låter kul.
Ja. Ha det så bra, tusen tack.
Tack snälla.
Hej, hej.
Tack
själva. Hej då.
Ja, spännande var det. Jag tycker jag är mycket stolt över detta lilla skop som vi möjliggjorde där. Kändes också att det var perfekt i, på något sätt, att sätta Lille Lördag på kartan igen, och att vi är med i matchen.
Ja, vad snyggt.
Ja, vad härligt. Ja. Och sen har det här varit liksom ett bråkens år. Det kan vi väl ändå säga. Jag har en massa bråk här som jag tänkte att jag skulle lista till dig. Och så får du, kan du bara liksom referera till de här lite.
Ja, underbart.
Mm. Mm. Ja, vi börjar ju då starkt med ett kraftfullt bråk söderöver i Sverige. Det var ju då Zlatan-statyn som blev vandaliserad när Zlatan då har gått in som delägare i fotbollsklubben Hammarby. Detta är en skymf mot alla Malmöbor, va?
Ja, men jag är faktiskt lite benägen att hålla med, om jag ska vara helt ärlig. Det är ju en konstig kovändning. Man har liksom stått för allting, så här, Malmö, Rosengård, ja men du vet, liksom den, vad ska man säga, historien från bakgården och rännstenen upp till högsta ligan, bla bla bla. Och sen bara går han in och så här, köper loss typ 80% av Bayern, en så här Söderkis klubb med, så här, som är minst lika anrik om inte mer än Malmö. Jag tyckte det var lite märkligt, och det tyckte ju många i Malmö också. Det var ju ett sånt jävla svek, så de skar ju av hans väldigt världsberömda näsa, kan man säga.
Ja, verkligen. Han började se ut som en Ronaldo-staty där i slutändan.
Och den har inte satts tillbaka. Jag vet inte av vilka. Det var svårt, det tog lång tid att reparera den där näsan till en.
Ja, och sen har det ju varit andra typer av bråk. För det som sker då i en pandemi, eller en, vad ska man säga, en prekär, stressfull situation där folk tenderar att bli av med jobben, det är ju ändå bråket om kulturbidragen som stod på tapeten. Det var inte kul där att heta Jill Jonsson ett tag, där man så här checkade ut den fetaste checken från kulturappanaget.
Nej, men det var väl också, tycker jag, var ett tydligt tecken på hur förvirrade alla var där i början.
Gud,
staten ville visa sig välvillig så att alla fick söka, men de som behövde pengarna hade ingen aning om hur man sökte, för de hade inga liksom fett betalda agenter som satt och fyllde i de här 60 sidors ansökningar som var tvungna. Så det var liksom, Ja, Jill Jonsson. Det var vem var det mer som
ja, det var ju de som hade råd att ha anställda helt enkelt.
Precis. Men de flesta lämnade väl tillbaka sitt apanage. Jag vet inte hur Jill gjorde. Hon hade ju ändå 6 miljoner.
Hon valde att behålla sitt faktiskt.
Jaha, nej, men hon, om man tittade då på Jill Jonssons företagskonto som, ja, det är ju helt öppet. Det kan man ju gå in och kolla på ditt och mitt också. Det finns inte lika mycket pengar där. Men på Jill Jonssons fanns det ju dryga 6 miljoner om jag inte helt minns fel.
Precis.
Mm. Men till exempel Benjamin Ingrosso valde att betala tillbaka det som han, ja, det bidraget han hade fått. Men Jill valde helt ja, hon tyckte att hon behövde den där 50 000 eller vad hon fick.
Eftersom hon, ja, och det blev hon ju kritiserad för utav bland annat Tommy Körberg då.
Ja, han gick ut.
Ja, han tyckte också att Bosse med dockteatern i Höganäs var mer förtjänt utav de där 50 000. Säg om man, vad man vill om kvaliteten på underhållning, det har ingenting med saker att göra, men klart att Bosses dockteater ska överleva.
Det förtäller inte historien då om huruvida Patrik Sjöberg, som har nu gått ut med att han då är punk och inte har råd att betala hyran för att hans besparingar börjar ta slut då, eftersom hans tv-produktionsjobb och liknande har varit lite skralt med inkomsterna. Men så han försökte se på då en podd.
Just det. Det var många, precis, som startade podd det här året. Ja. Vissa mer lyckosamma, vissa mindre lyckosamma.
Patrik Sjöberg då och hans hette han Alexander Guldtand.
Mm.
Ja.
Alexander Guldtand Salin.
Ja, ursäkta. Ja. De ville vara en kontroversiell podd som vände och vred på olika samhällsnormer och bland annat på då stripteasen, som de tyckte att de ville på något sätt, vad ska man säga, uppa. Kan man säga lite.
Ja, alltså liksom på något sätt hitta en rättfärdiga vinkeln striptease under någon form av post-MeToo-flagg. Det gick så där, kan vi väl säga.
Ja, det blev ett himla liv.
Nina Rungs, vilka har vi mer på listan? Sissi Wallin, etc. Det gick inget bra.
Nej, det gick inget bra. Och det här gjorde ju då Patrik Sjöberg så jävla upprörd.
Mm.
Han tyckte nu, för han pratade ju mycket om att det var ju oftast att det var schyssta killar som var på de här strippklubbarna. Och då ville han ju visa det. Och jag tror att Guldtand också, de strippade för att visa då att det här var ingen mer med det. Och det här var tjejer som liksom mådde bra och alla skulle försvara sig till slut. Men det blev ändå lite platt fall. Jag tror inte att de Guldtand och Patrik fick in så mycket mer klirr i kassan just på de här poddarna.
Nej, men däremot så är det några andra som fick klirr i kassan på grund av coronan. Och här kan vi också prata om de här infekterade, paniska bråken. För Hedda Care-bråket tog ju ändå väldigt mycket mediautrymme där under en period. Mm. Då självaste huvudägarinnan Camilla Läckberg valde helt enkelt att dra sig undan sin egen uppstartade organisation som hon har då haft tillsammans med Kristina Saliba.
Precis, och hon menar då att Kristina Saliba och invalda i styrelsen hade gått bakom hennes rygg och gjort sånt som Camilla Läckberg då inte stod för i och med covid-tester. Och det här är ju sånt som brukar ske bakom stängda dörrar på kontor på fina Östermalmsadresser. Men det här skedde helt sonika öppet på i alla fall Camilla Läckbergs Instagram.
Ja, och även fortfarande skulle jag säga på Kristina Saliba konto där hon berättar om vilka som är riktiga vänner och det är olika citat från olika saker som berättar för hur man vet vad som är en riktig vän och trohet. Ah, det är många små subtila tecken de två emellan då. Det verkar i alla fall som att Camilla Läckberg glatt har vänt blad, bytte PR-agent och skrev helt enkelt tv-serien Lyckoviken som sändes under 2020 på via Play.
Precis.
Ja, sen till det stora uppbrottet det här året. Det har ju ändå skett ett och annat. Men det största uppbrottet är ändå Nicole Falciani och Erik Sade.
Oh, Herregud.
Några glada veckor innan bröllopet ska gå av stapeln så har alltså Erik valt att avsluta relationen med Nicole. Utan att riktigt förklara varför. Bilden på Nicole Falciani i sin liksom slöja där hon sitter i Expressen, den är fortfarande på något sätt episkt talande för detta. Hon har ju också då släppt en bröllopskollektion med Bubble Room som ska lanseras i samma veva som bröllopet. Den här kollektionen har ju inte någon plan på att ställas in trots att bröllopet inte gick av stapeln. Hur den sålde eller inte, det vet vi inte. Det förtäller inte historien. Men här har vi också några som har, någon som har ältat sveket i media ganska länge. Framförallt på sociala medier.
Ja, och Erik Desare, han gick ju snabbt vidare och träffade en ny tjej och förklarade då att han gjorde slut för att han inte hade mått bra då i den här relationen på mycket länge. Det var ingen som förstod varför och inte, ja, inte bruden heller. Så att, men jag vet inte, det är en viss typ av män som verkar göra slut på... Var inte han likadan mot Molly Sandén?
Jag vågar liksom inte uttala mig om unga människors känsloliv på det där sättet. Men det finns säkert sina förklaringar åt höger och vänster. Mm. Det är väl också så man väljer att... när man är en högprofilerad människa som väljer att leva med en annan högprofilerad människa så kan du sluta på ett eller annat sätt. Så är det ju. Det är en del av risken man kanske tar.
Precis, det är inte bara hon som har blivit dumpad utan det är flera relationer som har gått i stöpet då, bland annat Margot Dietz och
Jakob Lieberman.
Precis, men det blev inte så mycket rubriker om faktiskt.
Nej, det har ju funnits lite annat att bry sig om. Exempelvis har vi haft, om vi skulle gå till en mer seriös typ av konflikt, så är det ju det här gängvåldet som varit i förorten mellan Dödspatrullen och Shottaz som har skördat över 10 stycken människoliv. Bland annat så råkade också en stackars 12-årig flicka dö i det här bråket som var ute och rastade hunden. Ja, det har varit fruktansvärt. Nu verkar det som att de börjar få styrning på det. Ledarna sitter i fängelse och så vidare. Ändå stor tragedi, måste man ju säga. Och vi går in i nästa sekvens utav spännande grejer som hänt under 2020, så är det ju ändå trenden. Nu säger jag lite grejer här till dig, så kan du bara känna lite, tänker jag.
Ja,
men ska vi säga så? Coronahundar.
Coronahundar.
Jag känner att du är ju själv i gränslandet för att vara, skaffa en coronahund. Utav mindre vetande skulle jag säga. Jag har hört rykten om att det snackas om en collie. Du vet att en collie ska typ gå 4 mil per dag.
Jag vet. Nej, det har jag tackat nej till. Igår sa jag även att en liten gullig golden retriever med överbett fick inte komma till vår familj, och det har ingenting med överbettet att göra utan att vi inte känner oss mogna. Vi måste suga lite på corona hundskaramellen, men jag tycker det är ganska roligt när man går in på Blocket till exempel, så är det mycket såna här liknande rubriker. Vi måste hitta en ny foderfamilj till vår Betty Cottiletti, och det är mycket grejer. De har blivit allergiska och de ska åka någonstans och huset har blivit för litet och hit och dit. Alltså coronahunden kommer ju bli den nya sommarkatten, tro mig.
Verkligen. Om vi går in på nästa grej som både du och jag faktiskt gjort oss av med under 2020. Jag hamster. Då efter 14 år och du efter 3 år eller 4 år. Hamster. Det är ju sommarstugorna. Vi har gjort oss av med våra, men de allra flesta verkar ha köpt sommarhus under 2020.
Ja, herregud. Det som är mest eftertraktat är ju då stora sommarhus och stora hus och stora lägenheter. Och det är ju såklart beroende på att vi har suttit hemma på varandra i snart ett år. Och det har ju inte varit särskilt trivsamt, tycker jag. Just de här upptäckterna, bland annat av smack... ljudet har fått en helt har hamnat in i ett helt nytt fokus. Smacket, fötterklidret, hostor, nys, kiss, bajs, alltså allting som sker inom hemmets fyra väggar som inte ska, som ska vara då privat, har ju blivit väldigt offentligt inför liksom den innersta kretsen. Så att, ja, det är nog många som har tröttnat på sina nära och kära det här året. Och också på något sätt så har man kommit närmare. Vi har gått tillbaka till något bondesamhälleliv, tycker jag det känns som.
Jaså?
Ja, men jag tänker det så här, nu när vi är uppe i fjällen. Alltså, det finns ingen
jävla lyxbonde skulle jag säga.
Ja, jo, det har jag inte sagt någonting om. Men jag tänker att jag fick verkligen vibbar av att vara så här, i Idre på 80-talet med mina föräldrar. Man har med sig lite matsäck, man åker hem till stugan och äter. Det är ingen afterski, det är liksom, det finns inget utbud längre. Och det tycker jag faktiskt, det är ganska skönt tycker jag.
Ja, absolut, absolut. Ja, here, kan man säga. Mm.
Men saknar du din sommarstuga?
Nej, men det gör jag inte. Utan, men däremot kan jag sakna någonting som jag skulle kalla för ett weekendhus, vilket jag är på ständig jakt efter.
Mm. Min dröm.
Ja, exakt. Min dröm är ju på något sätt att egentligen kanske ha en trea i stan som jag har de veckorna när jag har barnen. Men sen har jag också möjligheten att ha en, liksom ett mindre bohag i närheten utav Stockholm, kanske inom en glad timmes radie, som jag kan åka till på helgen också med barn, där man kan bo och verka, för då får man liksom lite utav båda världarna, känner jag.
Ja, naturens återkomst har ju verkligen skett med pompa och ståt, och vandraren i oss har ju blivit har ju tagit ett kliv framåt. Det har varit väldigt mycket vandrare i naturen, ute i fjällen och hit och dit.
Ja, det gick ju alltså inte att komma upp till Abisko nationalpark överhuvudtaget mitt i glada juli, för att då var det nämligen fullt på vandringslederna. Det kunde man ju inte tro i början av året. Själv fick jag ju då vi har varit ihop i 3 års present utav Joel, som var en bergsbestigning utav Kebnekaise. Det tyckte jag personligen var lite hardcore, från speciellt en man som har gjort sig känd som Mr. Hälsborre för hela svenska folket på Instagram, men också för
Mattias, en som favoritfilm.
Ja, men också en som då aldrig vandrat mer än 2 mil.
Nej. Så ni hamnade istället i Grängesberg.
Vi hamnade ingenstans med vår vandring.
Nej.
Den avslutades innan den ens hann uppstarta, som vi säger så.
Mm. Nej, det ska bli intressant lite att se också hur det blir här när vaccinet börjar verka, höll jag på att säga, mot april där. Se hur många relationer som också pyser ut i någon form av kras eller snas. Det ska bli intressant.
Jag tror det är det stora skilsmässor. Boomen skulle ske här i september som det traditionellt gör då. Men på grund av de knapra tiderna så tänker jag att det kommer inte ske förrän under våren.
Nej.
Så är det.
Vi återkommer om det.
Ja, det är exakt. Sen så bara kan vi dra några grejer på listan här lite snabbt. Tokbunkring, inredningshets, videokonferenser, hemmästeråret. Det är ju inte så mycket mer att säga liksom.
Nej.
Bara men
videokonferens är väldigt spännande också, tycker jag. Att där tycker jag blev väldigt tydligt den mänskliga kontakten med blickar. Man kunde ta lite på varandra om man råkade säga någonting som kanske var lite hårt. Det blir väldigt speciellt att inte ha den mänskliga beröringen, tycker jag. Eller blicken under möten. Jag har varit på flera videomöten, måste jag säga.
Vad duktig du är. Men lyssna,
där de kvinnor som har varit med inte haft sin lilla tv-grunka på hela tiden, för att de har inte varit snygga i håret. Mycket spännande. Så det är mycket spännande att gå tillbaka. Nej, men man har också insett vad mycket möten man har varit på som man inte hade behövt gå på. Också väldigt, väldigt tydligt. Den parentes.
Ja, men också börjar man ju inse att så här, det här var ju också spiken i kistan för businessresenären. Det kan man väl i alla fall säga.
Nej, men något som det inte är spiken i kistan för, det är i alla fall lösvaginan som kanske inte har legat på toppen av svenskens eller europeens sexleksaker. Men den har skjutit i höjden under coronan och även sexleksaker i stort. Och det har väl brukat, jag vet inte, det har väl brukat på att man kanske har tråkigt sängehand, men också kanske många singlar. Det här har ju olika europeiska länder tagit sig an på olika sätt i rekommendationen. I Danmark tycker man att det är bra. Gå ut och knulla. Det hjälper den psykiska ohälsan. Men...
Bolla heter väl ändå knulla på danska?
Ja, oj då, oj då. Inte visste jag att du har haft ihop det med smörjbrödsgubbe. Det visste jag inte.
Mamma Sita har haft ihop med 3 smörjbrödsgubbar genom åren.
Du är bara avundsjuk. Jag har bara haft en. Han var kock.
Ja, nej, men det har inte bara varit ett tokfnissår på poddhyllan. Det har faktiskt varit också ett väldigt tragiskt år. Vi har många stora profiler har gått ur tiden. Vissa för tidigt, vissa fullt rimligt. Max von Sydow blev ju faktiskt nästan 100 år innan han trillade av pin. Adam Alsing alldeles för tidigt. Sven Wollter också egentligen alldeles för tidigt. P.O. Enquist, Anita Lindblom, Kristina Lund, Diego Maradona. Ja, stora namn har lämnat oss det här året och de kommer aldrig glömmas. Det har skrivits in i historien på ett eller annat sätt.
Mm.
Men det har ju inte varit helt vid klara med skandalerna. Det är vi inte.
Det är vi aldrig.
Nej, det är vi aldrig. Nej. Ja, bortåt... Är det här... Nu ska vi se här. Jag tror att det är i maj klockan 19.10 så ertappas alltså hela Sveriges italienare Paolo Roberto på en bordell i centrala Stockholm.
Mm, mm.
Där han har varit inne och fått sig ett efterjobbet nyp.
Ja.
Ja, detta är ju då en skandal som tar till liksom nya höjder. Och lite senare efterföljs denna skandal utav Stefano Cantenacci som anklagas för sexuella trakasserier på operakällaren av personal där. Det är ju verkligen skandalöst att det har varit männens år. Och kollar man på liksom dokumentärerna som har släppts på Netflix så har det varit dokumentärer om Jeffrey Epstein, Harvey Weinstein. Nu senast var det om han D.S. Khan. Det är otroligt att det är så många män som ändå liksom börjar få... det är otroligt att det är så många män som börjar liksom... trilla dit.
Jag vet.
För sina egna perversioner, kan man säga så?
Så kan man verkligen säga. Men Catenacci, där trodde ju alla att han skulle åka under MeToo, så han levde ju på lånad tid, så det får väl han vara glad för. Paolo sticker ju ut, om man jämför med de här andra högdjuren, så var det ju faktiskt han som spikade sin egen spik i kystan och gick ut då, utan att konsulta någon advokat eller PR.
Ja, eller på korset snarare. Han korsfäste sig glatt inför hela svenska folket.
Nej, det...
Det är alltid bra med en PR-byrå ibland.
Nu så har jag hört att det senaste att han håller på att libla om då Paolo Robertos olivolja och så kommer ut under annat namn.
Mm, det låter väl rimligt. Det är ju inte hans företags fel att han fuckar upp, om man säger så. Rektor Hamid, hela Sveriges lilla favoritrektor som också haft ett väldigt hyllat sommarprat, visar sig ha twittrat under falsk identitet och ja, varit både antisemit och kvinnohatare etc.
Homofob också, glömde du?
Ja, ja, det brukar hänga med i paketet, om man säger så. All in one när det kommer till sådana där åsikter.
Och det här påverkade ju också vårt liv i nära kärlek, vill jag säga. Då Sanna Lundell då, som hade spelat in sin...
Livets match.
Precis, Livets match. Vi får inte säga hur det gick, men då fick åka tillbaka till Göteborg med Plura.
Spela om programmet.
Precis, och då gick det inte lika bra. Men ja, så det fick många ringa på vattnet, även för oss.
Ja, verkligen, verkligen. Ja, men det har inte bara varit skit och elände i världen. Bianca Ingrosso bällade alltså 60 miljoner på första rundan utav Kaja Cosmetics första försäljning då och riskintag, så att säga. Det var alltså till hennes egen del utav inkomsten. Nu ska de göra Make It Big in Asia och Daniel Wellington har då klivit in i bolaget och ska göra samma typ av resa fast med typ Asiens motsvarighet till Bianca. Så det här enkelt räknat mellan tummen och pekfingret om allting går som det ska så kommer nog Bianca Ingrosso själv vara värd runt ungefär 1 miljard kronor om cirka 2,5 år.
You go girl, och,
you go girl. Och ska vi prata om andra typer av bolagsförsäljningar så ska vi bara gratulera Isabella Löwengrip att hon lyckades sälja Löwengrip Invest och Löwengrip Cosmetics innan corona drabbade
grevens tid. Världen. Det måste det var ju en ganska liksom, vad ska man säga, tragisk sorti när man läser intervjun med henne att hon inte ens minns. Hon hittade ju enligt egen utsago, så det är inte jag som svartmålar, så ljög hon då för personalen. Och hon satt ju då, Isabella hade ju själv lagt in sig på psykakuten för att hon mådde så otroligt dåligt. Och under den här tiden då så var hon tvungen att gå och möta sin kollega, affärsbusinesskollega, och skriva på det här lukrativa avtalet då. Sen gick hon tillbaka till psyket och minns inte ens att hon har varit därifrån.
Nej, det vet vi ju bara Isabella om det stämmer eller inte. Mm. Men hur som helst, så hela bolaget såldes för... Ja, det är en bra historia. Kan vi inte något att skriva under på. Ja. Nej, men hela bolaget såldes för, alltså, för 50 miljoner kronor. Det här var alltså ett bolag som var omvärderat till betydligt större summor än så året tidigare. Men efter, vad ska vi kalla det för? Isabellas eskapismflykt på franska rivieran, jetset, klubbar, privatjets etc. Så krackelerade alltså hela skeppet mitt i tu. Och hon hamnade i alla fall längst fram i fören och åkte glatt ut på Atlanten. Och där någonstans träffade hon en undervattensfotograf som heter Paul Sundvik.
Och det här måste ju...
En hårfager 50-plussare. Tvål och hårfager. Ja. Och det här har ju alltså då bjudits på en ny form av Isabella Löwengrip. Först efter en liten varumärkestvätt och så här being Isabella och allt vad det heter, falling down och hej och hå. Så har hon då startat en podd med sin bästa kompis Sheila Agnell som är väldigt underhållande. Men hon har också bjudit in Instagram-publiken till att se hur hon och Paul Sundvik knasar sig nykärt igenom Europa och bjuder på en massa olika tokigheter av, vad ska jag säga, varierad kvalitet. Allt från att sätta, allt från att sätta sig på en persika som helt omotiverat ligger i en säng så han får en tokig fläck på byxan till att...
Tokigt! Det är här från Italien för att jag ska spela in min podd och vet du vad jag ser nu?
Det är ju voicemen.
Nej, det var så att du var en persika. Ska du resa på dig?
Alltså,
dricka vatten och inte kunna äta knäckemacka för han har munskydd på sig. Ja, det var det väldigt mycket roliga tokigheter där.
Jag hade ju masken.
Och jag skulle nästan våga säga att det här var årets romans om det inte var så att Lotta Engberg och Soldoktorn hade blivit ihop.
Ja, det smäller faktiskt efter höger, det måste jag säga. För det här är...
Det är ju en match made in heaven.
Nej, men de är de första, de mellersta och de sista kärleksparet på denna jorden.
Det är otroligt alltså.
Ja, men Soldoktorn har ju både du och jag träffat privat. Han är mycket sympatisk och det är även Lotta Engberg. Så jag tycker ändå... att de förtjänar varandra, men det är ändå too good to be true. Och nu letar de ju boende tillsammans hiten och diten. Och det är nästan så att jag känner så här, kommer en unge snart också, men det kanske är för sent.
Ja, men eller hur? Det är nog tyvärr för sent. Det vore ju för sig intressant. En mirakelfödsel.
Mm. En annan...
Men jag är inte klar på ämnet där. Herregud.
Fortsätt.
Nej, men jag är inte klar. Herregud, för nämligen så att en liten glad fågel viskade till mitt lilla öra att detta hände ju då i början av året. Hade någon sett Lotta Engberg tillsammans med massa andra kändisar i Borås. Mm-hmm. Och på flygplatsen springer min väninna rakt in i en Lotta Engberg som står och kysser en Lasse Berghagen.
Va?
Och när båda då blir sedda, då blir också båda perplexa och så här, som att det var någonting fuffen som hade liksom lite skett, ja. Ja, under bordet så att säga.
Jag förstår, jag förstår. Men var det här någonting som skedde ute på gatan eller i en lönnkrog?
Nej, nej, nej. Det
eller?
Var bakom typ några så här förvaringsskåp som jag har förstått
det. Och det här är vi helt inte så säkra att på.
Det är vi väldigt säkra på, men det här är alltså innan Soldoktorn säger, jag vill bara vara tydlig med det, så att för jag var ju nämligen helt säker på att hon och Lasse då skulle inleda en romans, för om jag förstår det är han också singel. Men så blev inte fallet.
Nej.
Lotta va?
Lotta.
Kvinnornas kvinna.
Och Soldoktorn, allas man.
Ja, jag satt sagt så här, alla mäns hatobjekt, det måste vara så här, Peder Fredriksson, Ernst Kirchsteiger och Soldoktorn. Han är hotet för alla andra män i Sverige.
Ja, men det där är också lite paradoxalt eftersom det är ju inte män som man fluktar efter när man går på gatan.
Och en annan man som man tyvärr inte fluktade efter när han gick på gatan för 34 år sedan, det var Skandiamannen som faktiskt nu blev dömd för mordet på Olof Palme.
Mm.
Han har ju då jäckat polisen i många år och själv försökt få uppmärksamhet genom att vara vittne till mordet. Men när detta då inte har funkat så har han helt enkelt tagit sitt eget liv. Och tyvärr är alla spår bortraderade och resten är historia, det vet vi. Men han är i alla fall dömd för mordet på Olof Palme.
Det är en perfekt lösning.
Postum.
Mm.
Absolut. Om inte det här året hade varit så dramatiskt utav corona så skulle vi förmodligen ägnat väldigt mycket mer tid åt bomben som exploderade i Beirut. Ni kanske kommer ihåg de här bilderna som kom upp via sociala medier innan nyhetsrapporteringen ens hade hunnit levereras. Det var alltså ammoniumnitrat, ett lager av det som hade exploderat. Och det här skördade en del dödsoffer och framförallt så förändrade det väl hela Beiruts stadsbild från hamnen och uppåt under hela 2020. Nu hoppas de ju på att kunna återställa det mesta till 2021 här, eller under 2021. Så heja Beirut säger jag.
Mm.
Ja, en annan grej som jag har tyckt varit väldigt intressant att följa, det är ju Belarus. Alexander Lukashenko har ju varit någon form av diktator, även fast sådana inte får förekomma i länder som nästan håller på att bli invalda i EU.
Nu är det ganska kört, känns det som.
Nu är det ju väldigt kört för Alexander Lukashenko. Han har ju hela tiden haft liksom 100% backning utav Putin, som har agerat någon form av joker för honom. Men i ett folkuppror som man tidigare sällan skådat, så har alltså hela landet vänt sig emot de här dopade, fejkade valen. Och Svetlana Tjanovskaja leder alltså landet just nu på avstånd. Och det har ju varit hög dramatik runt det här. Det var ju exempelvis en situation med gift i kalsongerna, Ann Södlund, som det var väldigt spännande.
Precis, och helt plötsligt så skedde ju den oväntade vändningen då med det här, att en rysk agent erkände då att han låg bakom då mordet på den här oppositionspolitiken Alexej Navalny. Ja, men hela historien är ju faktiskt som hämtade en liksom, ja, men ganska dålig spionroman. Men han har också erkänt att han har tagit in sig in på den här då Alexejs hotellrum och sprutat ner eller duttat ner hans kalsonger då med så här klassiskt nervgift.
Och det... Ja, och de här scenerna är ju helt otroliga. De har ju filmat då på planet när han liksom flyttas ur Ryssland, när han är på väg liksom i transporten och ska då tas hand om. Han överlever ju. Men,
ja, helt otroligt men, också.
Ja, men alltså de skriken han utstöter, det är inte en person som tycker att det här är nice. Så kan vi säga.
Nej, nej.
Ja, men jag såg ju den här dokumentären om Putin tidigare i vår. Jag ska prata lite mer om min bästa lista. Tyvärr har jag faktiskt inte tagit med den på den. För hela dokumentären tycker jag inte höll från början till slut. Men det som var intressant med Putin, det är ju att han är, alltså att han är blind för förräderi. Mm. Alltså att så här, makt, det kan han alltid så här diskutera, det är liksom ord mot ord och så här. Men att förråda honom, det är någonting som står väldigt högt. Det ska straffas, och det ska straffas väldigt traditionellt. Och då använder ju ryssarna gärna nervgift som en grej som de har. Eller det kanske är liksom en tydlig hälsning från Putin helt enkelt. För man kan, att döda en människa idag är ju inte speciellt svårt, det är bara att skjuta någon eller whatever liksom. Mm. Folk kan försvinna, men att nervgift döda någon, det är sånt en död som syns, så att säga.
Ja, och för 2 år sedan så användes ju samma metod då mot den här ryske dubbelagenten Sergej Skripal och hans dotter som bodde i en engelsk stad, Salisbury, för 2 år sedan. Och ja, det här verkar vara någonting som ska vara då det är ju extra smärtsamt såklart, men också ett tydligt tecken på att det är då att när man ja, om man går i opposition mot Putin så då får man vara beredd på att dö den värsta av dödar, höll jag på att säga.
Ja, och sen, men det har ju varit några spännande grejer också, måste vi prata om Brexit, alltså någonting som egentligen togs beslut om för 2 år sedan som nu börjar träda i kraft, och det har varit lång och plågsam förhandling ut ur EU, men nu har det äntligen Europas coolaste kvinna Ursula von der Leyen och Boris Johnson enats om ett exit ur EU, det vill säga en Brexit, Britannien ur EU. Det ska bli intressant att följa Storbritannien efter det här. Det kommer påverka världen, ekonomin etc. under lång tid framöver. Och ja, det är ett långsamt farväl så att säga.
Ja, och det har varit många middagar och det har varit, ja, som sagt, det ska bli intressant att se också vilka rättigheter de EU-medborgare som ändå bor i Storbritannien liksom. Ja, det ska bli spännande. Och hur ska man liksom reglera det här utträdet ekonomiskt? Ja, jag fattar att det här kommer ju bli en svår nöt att knäcka liksom.
Ja, det är en långkärare. Ja, långsamt för väl. Tyvärr, nya terrordåd i Frankrike och Österrike har också kommit lite i skymundan av hela coronasituationen. Mm. Där bland annat en lärare i Paris fick alltså huvud avhuggt av IS-medlemmar. Klimatet däremot har ju varit på agendan. Vi har sett allt från orkaner till stora bränder i Kalifornien igen, och Australien inleddes ju det här året med fruktansvärda bränder. Och nu har ju då äntligen ett klimatavtal upprättats mellan Kina och USA som kommer att fasa ut de fossila bränslena. Och just nu är redan kolet för dyrt att handla i, och oljan ska också har en av de sämsta noteringarna på 100 år tror jag på börsindex. Så att det är spännande tider vi har framför oss. Kommer vi rädda oss själva från en miljökatastrof eller inte? Den som lever får se, brukar man ju säga. Det kanske gäller verkligen i det här fallet. Andra bra grejer som har hänt är ju också att polion är utrotad. Det här är någonting som jag är extremt exalterad över.
Jag med.
För, ja, men om man såg den dokumentären för ett år sedan som Bill Gates gjorde tillsammans med sin fru Melinda, så funkar ju Bill Gates Foundation som så. De är ju matematiker och techpersoner som då har samverkat med biståndsorganisationer och regeringar i olika länder och liksom kartlagt, vad ska man säga, matematiskt var och varför polion är som störst där den är. Och baserat på den datan och kunskapen så har man alltså kunnat targetat polion och vaccinerat där det har krävts. Och med den strategin lyckats utrota polio. Och det här är en helt ny typ av supermakt som jag tror att vi kommer få se mycket mer av i framtiden. Då liksom staten allt mer kollapsar i alla länder och teknokratin blir allt viktigare. Och det kommer bli väldigt tydligt också under 5G-implementeringen som vi hoppas att Eriksson få hjälp med.
Precis, men det som är så fint, som inte jag heller riktigt visste, det har ju inte registrerats något fall sedan 2016. Men nu kan man ju liksom säga att hela så här, afrikanska kontinenten är helt fri från den här vidriga sjukdomen som faktiskt min gammel farbror Ero råkade ut för och vid 10 års ålder. Ja.
Kolera och polio, hemska sjukdomar, snart är båda utrotade helt enkelt.
Mm. Andra roliga grejer som också hände tycker jag då var att Skottland gick i bräschen för att erbjuda gratis mensskydd. Tycker jag var lite otippad. Ja.
Det hade man ju inte sett komma, måste man ju säga. Nej. Men lite vet vi om Skottland, ja. Söderlund.
Jag måste lite kolla under kilten. Och Sudan förbjöd könsstympning. Det är väl också en väldigt stor grej som har hänt. Och också att det här samkönade äktenskap fick ökat stöd i flera länder. Så ja, det tycker jag känns. Det är vissa grejer. Och sen Kamala Harris.
Absolut. Mm. Ja, Trump, Biden och har ju påverkat i alla fall oss i norra Europa jättemycket. Vi som är på World Value Map extremer, så har ju ändå USA och världen börjat komma åt vårt håll, så vi slipper vara så ensamma här borta på kanten med våra radikala åsikter och progressiva idéer om livet. Det är ju skönt. Hela Biden Trump valet har ju varit en nervrysare från början till slut.
Det var som att ha en genomkörare på typ en månads tid. Man var helt slut när det där var klart. Och det var ju inte slut då, men
it ain't over till the fat lady sings. Nej. Men det verkar faktiskt som att det är slut. Mm, och Trump har förlorat valet i alla instanser. Mm. Och valet kantades ju också utav Black Lives Matter-rörelsen som kom sprungen ur det grova amerikanska polisvåldet.
Ja, och sen då fallet George Floyd, som faktiskt tycker jag mer än något annat senaste åren har satt fart på samtalet kring rasism. Och det gäller inte bara den tydliga rasismen som syns genom, ja, vad ska man säga, som ett mord, som i det här fallet George Floyd, utan även blev det ju väldigt tydligt också när statistik kom fram då att om man var svart eller invandrare både i Sverige och Storbritannien och andra länder, så löpte man mycket större risk att dö under en förlossning, eftersom det finns någon, inte i Sverige kanske, men i alla fall i Storbritannien och USA, att svarta kvinnor då har ja, är mer som djur då och tål smärta bättre. Det har verkligen varit ett starkt uppvaknande för mig det här året angående vardagsrasism och liknande. Och samtalet måste fortsätta. Men en sak som jag tycker är väldigt positiv, som det är också sådana saker som hamnar under radarn, men allt det här med de här olika statyerna här i världen, allt från Nya Zeeland till Storbritannien till USA, människor då som ska vara historiska förebilder och som har varit allt från slavägare och uttalade rasister och liknande. Och jag tänker tillbaka liksom, ja, men det här är ju inte mer än typ 40 år sedan i England, och sen när Eric Clapton till exempel står under en konsert och säger så här, men liksom, vi vill inte ha de här svarta som svärtar ner hela vårt land och hit och dit. Så att rasismen har ju varit väldigt öppen alltid faktiskt. Och nu är det lite som MeToo-effekten, att säga nej, det går inte att bete sig hur fan som helst.
Nej, men jag tänkte verkligen på det. Jag har suttit och kollat på massa romcoms här i julen. Någonting slog mig att det var ändå ett glatt uppvaknande. För att i filmen Love Actually, är ju en av de stora romcom-komedierna, hade redan blivit daterad. Mm. Ett på grund av att de hela tiden har någon obsession runt en tjej som överhuvudtaget inte är tjock, som de kallar tjock.
Mm.
Du vet, hon som är gemålet för Hugh Grants karaktär som prime minister. Mm. Och nummer två är ju också att, vilket är den sinnessjukaste scenen, det är ju den, och Keira Knightleys karaktär som gifter sig med en dödssnygg afro, anglosax, skulle jag bara säga. Britt. Hon blir liksom glatt uppraggad, eller motsträvigt uppraggad, utav den här ja, brunhyade mannens då bästa kompis. Som har då har en crush på henne. Vilket är helt sinnessjukt. Och det slutar alltså med att Keira Knightleys karaktär då kysser honom. Mm. I slutet av den här filmen. Mm. Som en form av vinst. Jag kommer ihåg när jag såg den här på bio första gången. Jag satt och höll på dem. Men nu när jag ser idag så ser jag ju den strukturella rasismen i det här. Att de liksom per definition då inte tycker mellan rader att hon ska vara ihop med den här brunhyade mannen. Utan det är mycket bättre att hon går tillbaka till det trygga laget.
Mm, mm.
Även fast han verkar vara en helt 100% psykopat som raggar på sin bästa kompis.
Fru. Men jag vet. Och den scenen också när han kommer på julafton då och sätter igång någon musik... någon bandspel, någon bergsprängare och då visar sin kärlek genom handskrivna lappar som man tyckte var så åh, vad gulligt. Mm. Jävla ärsle. Det är mycket som skrivs om.
Ärsle.
Ja, och jag tänker också...
bara att kolla på Bridget Jones också. Herregud, herregud, herregud. Det är så roligt. Nej, men alltså, du förstår ju att han sexuellt trakasserar ju henne. Den här Daniel Cleaver som hon är så kär i. Också en Hugh Grant-karaktär för övrigt.
Ja, jag vet. Men man måste... Det är läskigt hur man bara så här har... lapat i sig allt. Jag tänker också på Little Britain till exempel. De har ju fått ta bort liksom, de har ju tagit bort flera säsonger just för att de har fått så jävla mycket klagomål mot hur de liksom framställer personer med annan etnisk bakgrund än brittisk. Och de säger själva så här, vi skulle ju aldrig ha spelat in de har ju liksom ånger då över de här vissa skämten Little Britain.
Men man får ju perspektiv på det nu när man tittar på det i retrospektiv, för man har ju inte förstått, för när en förflyttning sker så försiktigt, då är det ju lite som att sakta vrida på en dimmer, man fattar inte att helt plötsligt blev det ljust i rummet, men när man väl ser det ljusa och kollar på det mörka så är det ju en stor skillnad, alltså det är därifrån vi har tagit oss, alltså det här var ju tokrasistiskt och nu pratar vi liksom 10-15 år sedan.
Nej men det är också, det har ju också skådespelarna i Vänner uttalat sig om, att där var det ju också stark homofobi, stark rasism och väldigt väldigt vitt. Det fanns ju inte en skådespelare som inte var liksom helt normal vit amerikan från medelklassen liksom. Vi har ju verkligen tittat på all film och alla tv-serier och nästan allting som har med rörlig media att göra med jävligt vita glasögon. Alltså.
En sak som slog mig mer var ju också när jag kollade på Pretty Woman som då har lite dubbelt så lång tid håller på att säga som Love Actually på nacken. Den är ju glada 25 år vid det här laget. Men där han då, stackars affärsmannen, han blir dumpad av frugan precis. Och är lite frustrerad, åker ner till hordistriktet, råkar träffa en glad hora där som också kan köra Lotus. Så jävla bra va? Två flugor i en smäll. Så hyr han henne fräsch, i en vecka.
Och hon är både fräsch och ren.
Ja, och hon vill ju inte bli hora va?
Jag vet, men det tycker jag är den största. Den filmen borde ju tas bort för all framtid och typ sänkas i femsen.
Ja, men eller hur? Det är helt sjukt. Happy Hooker meets wealthy business man become trophy wife. Hur som helst, det var ändå det. Ska vi bara nämna några utav årets titlar på tv för att avrunda den här podden?
Det tycker jag.
Då måste jag ändå säga att året öppnade starkast med serien Kalifat. Jag tycker fortfarande är en av de bästa dramaserierna som producerats under det här året. Sen tycker jag är starkt två är Vargen kommer, dansk drama som finns på SVT.
Nu förstår jag.
Ja. Mycket, mycket
den
bra.
Har jag inte sett, ska jag villigt erkänna.
Nej, då har du någonting framför dig. Det är bland det jag sett. Alltså. Och sen så Queen's Gambit som vi båda är väldigt förtjusta i.
Ja, otroligt.
Och sen har jag ju det här året också plöjt alla säsonger utav Falsk identitet. Och säsong 5 utav Falsk identitet hade jag alltså premiär nu i år. Och det var ju även den sista säsongen utav Falsk identitet. Jag måste säga att det här franska mästerverket är också bland det bästa jag sett.
Det enda franska jag sett i år är Ring min agent.
Sen tycker jag också att Normal People som sänds på SVT finns nu också tror jag på HBO om jag inte har fel.
Skådespeleri av hög klass.
Ja, och så din lilla favorit då, The Crown.
The Crown måste vi få tycka till också.
Ja, en annan favorit utav dig här, det är ju I Know This Much Is True, det här fantastiska dramat med Mark Ruffalo där han faktiskt spelar sig själv och sin svårt autistiske bror.
Ja, fantastiskt.
Ja, Fargo säsong 4 med bara brunhyade huvudrollsinnehavare.
Mm.
Sen tycker jag faktiskt att Top Dog, svenska Top Dog utav Jens Lapidus ligger bra till här. Och sen har vi Undoing med Nicole Kidman och Hugh Grant.
Så nu märker jag mycket, mycket tyst eftersom jag hinner se ungefär en serie varje år. Men jag tänker att det kanske är nu här uppe i Orsa Grönklitt som det ska ske.
Det kanske nu det sker. Jag vill bara säga så här, kommer du vinterbada, Ann Söderlund?
Ja, det måste jag göra. Mycket bra idé.
Ja, det är ju årets trend i sociala medier. Mm.
Vi vinterrullade oss igår i snön, så det skulle jag kunna lägga ut någonting på här.
Det tycker jag låter som en strålande idé. Det ser mycket fram emot att se vidare på sociala medier. Och stort lycka till nu med resten av semestern. Och så ses vi helt enkelt 2021.
Ja, och gott nytt år till alla er. Vi är så glada att ni är med oss nu när vi är tillbaka i poddfollan.
Ja, vi är så tacksamma och stolta över våra lyssnare som är så aktiva och coola och förkovrar oss som vi hoppas att vi förkovrar er. Puss!
Puss och kram!